Hej och välkomna till avsnitt 1170 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig Ronny Berggren. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, tack så mycket.
Vi ska göra en ny uppdatering, en ny våldsuppdatering tänkte jag säga, för det är våld hela tiden när vi pratar. Tyvärr är det så och ja, det tycks inte ha någon ände.
Nej, det trappas ju snarare upp och det är ju inte kopplat längre till någon form av huvudtaget. Det här, vad ska man säga, original, det här idén med Black Lives Matter och allting, utan det här är ju en väpnad revolution. Det är en aggressiv revolution av extremvänster, marxister helt enkelt, va? Som har en rökridå och säger att det här är på något slags, att de försöker skipa rättvisa de är svarta. Vi ser till exempel i restauranger, ett par olika exempel. I en restaurang i Washington D.C., bokstavligen en restaurang, när folk satt på en uteservering så kom det fram en grupp vänsterextremister som kallas för Black Lives Matter och försökte tvinga kunder då, restaurangbesökare i restaurangen att ställa sig upp och börja liksom hytta näven i vädret, Black Lives Matter och så vidare. Med andra ord, det är i princip en fysisk attack mot människor i en restaurang. I Portland, Oregon så börjar nu de här Black Lives Matter-demonstranterna nu åka runt ute i, vad ska man säga, villaområdena och börja gapa och skrika och demonstrera och hålla på. Så att, vad ska man säga, revolutionen, och det är det frågan om, alltså det är en väpnad aggressiv revolution mot demokratin och statsskicket som vi känner till. Mm. Den är ju liksom nu, den går mot restauranger, den går mot vanliga människor ute i bostadsområdena. Det är liksom, det här är ingenting längre kopplat till någonting annat än en våldsam väpnad revolution som för att intimidera människor att bli kommunister i princip. Mm. Så, det här är det vi ser nu, vi kan bara göra kopplingar. Jag är inte någon som direkt drar in Godwin's law speciellt mycket, va? Men det var precis så här som nazismen drog igång när de började liksom gå ut på gator och torg och börja, vad ska man säga, intimidera judar och så vidare. Det är precis samma beteende vi ser här just nu i USA.
Ja, verkligen, kristallnatten och så vidare. Nej, men just det här, det du nämnde, Washington DC, det är två videor som jag sett. Och då går de alltså fram till, först är det en ensam kvinna som sitter vid ett bord vid en vägg. Och det står en hel pöbel runt och skriker liksom, är du kristen? Varför höjer du inte näven i vädret? Och ja, hon sitter precis där ganska lugnt, coolt och gör inte det. Och sen är det ett par som, en svart kvinna, går fram till ett par som sitter på middag och liksom börjar skrika åt dem och såna saker. Det är helt, alltså det är en pöbel, det är inget annat man kan säga. Men det senaste som har hänt, det är ju i Wisconsin i alla fall, i en stad som heter Kenosha, och det började väl med att det var en skjutning. Det var en svart man som var ihjälskjuten av en polis. Kan du börja med det?
Blev han ihjälskjuten?
Nej, han överlevde. Han överlevde. Han var väldigt skadad. Väldigt skadad vart han. Men berätta historien.
Ja, det var väl egentligen poliserna som gjorde som ingrep mot någonting då, och det framställdes då, jag vet inte exakt, jag menar, allt det här är under utredning, va? Så det är mycket som inte vi vet om. Men första videon som kom fram är att han blev skjuten i ryggen, och det var som det som media pumpade ut. Och sen kom det ut andra videor som visade vad som skedde tidigare, och det var när han attackeras och började slåss mot poliserna. Så att han var inblandad då i fysiska slagsmål med poliserna, va? Och när en polis blir attackerad eller känner sig hotad, då har de rätt att skjuta för att döda. Så är det ju bara i USA, punkt slut. Att precis som många andra brott, så om man lyssnar på polisen och gör vad polisen säger, så sker inte sånt här. Men på grund av att människor nu börjar konfrontera polisen med våld, och polisen är, vad ska man säga, de reagerar naturligtvis omedelbart genom att skjuta, därför att man försvarar sig själv direkt, va? Det är tyvärr det vi har kommit till, va? Men i alla fall så det pumpas ju ut det här nu att poliser igen bara skjuter ihjäl svarta, men hela bilden har inte framkommit ännu, och det kommer att visa sig med gissningar att det kommer att visa sig att det här var inte alls, jag menar, det var inte så att polisen gick upp till någon och sköt en svart i ryggen, det var inte det frågan om, utan Nej. Det visar sig nu mer och mer att det var helt enkelt vad exakt som skedde, föranledde allting, det vet jag inte riktigt, men i alla fall, han slogs med poliserna, alltså det var ett fysiskt handgemäng med poliserna. Och de har rätt att skjuta.
Ja, men det ledde i alla fall till jättestora protester där i Kenosha, Wisconsin, och våldsamhet och allt möjligt.
Ja, jag tänkte nämna det också, att de här demonstranterna skjuter ihjäl varann, så att man kan ju inte säga längre att det här är fredliga demonstranter som demonstrerar mot poliserna, va? Utan det var det två stycken personer som sköts ihjäl under demonstrationerna igår. Det är demonstranter som tar vapen med sig och skjuter ihjäl andra demonstranter. Nu vet jag inte om det är vänsterextremister som skjuter ihjäl varann, eller om det är högerextremister som kommer in i bilden och drar med sig vapen och skjuter. Jag vet inte vem som skjuter ihjäl längre, va? Vem längre. Men information börjar framkomma nu att vad ska man säga, högerextremister då börja infiltrera de här demonstrationerna nu för att helt enkelt ställa till jävelskap för att slåss mot vänstern. Det var i Portland också, det var för några dagar sedan, det var högerextremister och vänsterextremister som slog, så polisen kunde inte stoppa det, så de bara lät det ske. Just för att högerextremisterna kommer fram till att nu liksom finns ett utmärkt tid för att liksom blanda sig i det här och skapa ännu mer oreda, va. Så att oredan som redan finns lär ju inte bli bättre av att ännu fler extremister som är extremister åt motsatta hållet blandar sig i. Så att folk skjuter ihjäl varandra i kors och tvärs. Och Wisconsin, jag kan tänka bara politiskt sett, så Wisconsin är ju en svängdelstat som Trump vann, om jag inte minns fel, ganska knappt för 4 år sedan. Så Wisconsin nu, om det börjar bli massa våld i Wisconsin, och Wisconsin är en väldigt jämn delstat, så politiskt sett så kommer Trump att bli vinnare där, tror jag. Därför att folk börjar inse det, att herregud, det här är ju galenskap, va. Och alla vet om att Biden kommer inte att ta itu med sånt här. Så att allt det som sker på gator och torg just nu, gissar jag, kommer att gynna Trump. Därför att vanliga människor, vi har pratat om det förut, vanliga människor vill inte hålla på, ha det så här helt enkelt. De är trötta på skiten. Man säger ingenting, man hytter näven i fickan, men sen så går man och röstar Trump. Ja. I november.
Jag kan flicka in två saker. Dels den här Jacob Blake, som han hette, den här svarta mannen som var skjuten av polisen. Hans mamma var på, hon intervjuades i media. Hon sa att vi vill ha, det här är hemskt och sådär, men vi vill ha lugn och ordning, och jag ber för alla, jag ber även för polisen och deras familjer, och vi vill ha lugn liksom. Så att hon manade alla att lugna sig. Och Wisconsin har ju en demokratisk guvernör nu som heter Tony Evers heter han. Och han efterträdde Scott Walker, den här republikanen som var deras superguvernör under typ 10 år nästan. Men sen så vann ju demokraterna och Tony Evers tog över. Men nu har han i alla fall sagt ja till federal hjälp. Så att Donald Trump skrev på Facebook nyligen för 2 timmar sedan att vi kommer inte acceptera rån och liksom våld och såna saker och laglöshet. Och vi har just pratat med Governor Evers och han accepterat federal assistans. Och jag kommer att sända federala styrkor till, ja, för att och liksom och säkerställa lag och ordning i Kenosha, Wisconsin. Så att nu kommer förmodligen federala myndigheter att gå in där och styra upp det hela. Och det ska bli jätteintressant att se hur de lyckas. För det här är med veteligen första gången som det har blivit så här tydligt att komma in med federal hjälp.
Ja, det verkar ju som det. Jag tror att Wisconsin, eftersom Trump vann det förra valet, tittar man på Oregon till exempel, i Portland, det är ju liksom demokratiskt rakt igenom, federalt, lokalt och delstatligt. Va? Så att det är så där de vill ha det, va? Men eftersom Trump vann valet så 2016, så finns ju väldigt stor stöd för republikan för Trump i det området, va? Så att pressen, även om han är en demokratisk guvernör, så finns ju pressen bland, vad ska man säga, en väldigt stor andel av befolkningen att göra någonting åt det, va? Så att han måste vara i mitten någonstans. Han kan inte bli som guvernören i Oregon eller som borgmästaren i Portland till exempel, där man liksom bara är liksom extremvänster, för stödet finns inte. Utan stödet i Wisconsin, och han vet också nu det, min gissning är att guvernören vet om i Wisconsin att politiskt sett så måste han göra någonting åt det, va? För annars, eftersom det är så jämn delstat, så att om inte han gör någonting åt det, va? Han själv kan ju ryka som guvernör, för att det kommer en annan guvernör och säger att jag kommer att fixa det här, jag tar hand om, jag vill ha lag och ordning, va? Så att politiskt sett så måste han ta hand om det här också, va? Annars vet han om att då vinner Trump och då vinner kanske en republikansk guvernör istället.
Ja, verkligen. Nej, men det ska bli jätteintressant att se hur det utvecklas nu, därför att det har ju, ja, det har varit nästan den nya George Floyd, den här Jacob Blake då, även om han överlevde, och det ska bli intressant att se om man får medvetandet, vad hans kommentar är och sådana saker. Så att ja, vi får se hur det här liksom fortlöper. Men ja, har du något mer?
Ja, i Seattle, Washington, där det gapade, så skrek mycket om att man skulle då lägga ner polisen och defund the police och allting. I alla fall den här Mayor Durkin, borgmästare Durkin då, som då är vänsterextrem, hon har kommit fram till att man kan nog inte göra det som det tänkte ändå, utan hon la in ett veto mot att dra ner på polisen där, så att det blir inte så mycket av det. Så att det är mycket snack, men när man kommer till verkligheten och inser vilka konsekvenser nedläggning och liksom avfinansiering av poliser får, så inser till och med halvvänsterextremister att det här går åt helvete om vi inte gör någonting, om vi liksom gör det här, va? Utan det är bara de värsta extremisterna som nu är inne på det här spåret, va? Speciellt när vi ser att våldet bara ökar och ökar och ökar, va? Och man kan ju liksom inte gå och inbilla sig att lösningen är att inte ha några poliser, va? Då vet vi att det blir ännu mer våld. Så att man börjar i alla fall se nu att till och med de här som lutar ganska kraftigt åt vänster börjar inse att det går inte det här längre. Men sen är det ju frågan om vad gör man åt det? Okej, man kan inte defund polis, men andra sidan, vad kommer vi konkret göra åt det? Hur ska vi konkret lösa problemet nu som är i Wisconsin, som är i Portland, är i Oregon då? Och så vidare, va? Så att ha kvar polisstyrkan är ju en sak. Men att låta polisen kunna få göra sitt jobb för att ta, liksom, kväva allt sånt här våldet som pågår nu, det är en helt annan sak.
Ja, två saker där också. Trump, han skrev på sociala medier då att jag hoppas att Portland är likadant, och det gäller ju även då liksom Seattle och Washington. Och jag läser om att i Seattle och Washington så är polisen, de säger att vi är utsatta för, människor försöker i princip mörda oss. Och de berättar, jag läser nyheter från idag då, att polisen i Seattle, de säger att vi vart, alltså den här pöbeln försökte stänga in dem i en byggnad och tände eld på byggnaden, och ja, det är ju i princip mordbrand, eller det är mordbrand, och de säger att det här är inte protester, utan de försöker liksom mörda oss poliser, helt enkelt, säger de.
Jo, det är precis som gjorde i Portland. Det gör de i Portland varenda natt nu. Portland har ju problem med precis det, där de försöker liksom blocka in och låsa in, och vad ska man säga, få in poliser i byggnader där poliser redan är i byggnader på nätterna, och sen tänder de eld på det där för att göra mordbrand. Så det är ju vi pratar om, att det här, det här är ju det här, och det är det som är ofattbart, att det här får fortsätta. Mm. Det är helt ofattbart att det får fortsätta, men ändå så får det natt ut och natt in. Och igen och igen och igen. Jag såg att det var någon polischef nu i New York City som uttalade sig och sa att som det läget är nu i USA för poliser, det är liksom, polisjobbet är ju dött. Det är ingen som vill bli polis längre. För att det här, vem vill bli utsatt för all sån här skit, och dessutom få ha politiker som underminerar precis allt man gör.
Ja, nej, verkligen, verkligen. Jag såg också, eller jag har inte sett en video, men det finns en video på att det var, de brände ner en affär någonstans, om det var i Chicago eller någon annan stad, du kanske har sett det här. Och det är en äldre man som kommer fram och försöker försvara sin butik då, eller sin verksamhet, och de slår ner honom, de här Black Lives Matter. Och jag har inte sett den videon, jag har bara hört talas om den, men känner du till det?
Ja, jag tror jag har rätt, det var i Chicago, om jag minns rätt. Ja, jag tror det var i Chicago. Mm. Jajamän. Och på tal om då, för att gå till Wisconsin då, så de här Black Lives Matter tycker jag att lösningen på problemen, det är att man bränner ner ett par bilfirmer. Så de gick och brände ner två bilfirmer, det är lösningen. Men det vi egentligen ser att de gav sig efter bilfirmer, de som säljer bilar, bilförsäljare va, de representerar kapitalism ganska mycket. Jag menar, bilar och kapitalism liksom höjer upp va, att man har man pengar så har man en bil va. Så att de går efter bilförsäljare, vilket liksom visar att det har ingenting att göra med någonting annat att ge sig efter kapitalistiska symbolgrejer. Och bilförsäljare är en symbolgrej, för om du har pengar, speciellt om det är finare bilar, Mercedes och Mercedes och BMW och allt sånt där, då ger man sig efter dem. Så att det är återigen, det här är liksom attacken mot demokratin och mot kapitalismen som den existerar.
Mm, verkligen.
Men de anhåller ju folk, men det är som att det är som kackelacker, de tar ju aldrig slut, de där jävlarna.
Nej.
Det är som att det står liksom 20 anhållna, 15 anhållna, nästan 10 nästan, 25 nästan. Det är som att hur många är de? Vart kommer de ifrån? Till slut måste de ju ta slut på något vis.
Ja, man kan tycka det. Men jag kan säga också att i Minneapolis, där det började då, där man brände ner en polisstation, där har man nu arresterat, eller man kommer att åtala, FBI kommer att åtala federalt och 4 stycken personer i 20-årsåldern för att ha tänt eld här, och FBI har släppt ett meddelande där man säger att today's indictment charging four individuals with conspiracy to commit arson serves as a warning to those who commit crimes hijacking peaceful protests, och sådär. Så att de försöker statuera exempel, ja. Mm.
Ja visst, det här är ju federala brott det frågan om, och som till exempel mordbrand, om du åker dit för mordbrand, du åker in 20-30 år i USA. Så att jag tror att många av dem som håller på så här inbillar sig att de kommer att slinka undan. Många slinker väl kanske undan, för att liksom är man i en stor grupp och mörk, men när allt fler kommer att börja åka fast och åka in i fängelse. Jag såg i social media, på Twitter tror jag det var, någon Twitter-grej som kom ut där det var någon som twittrade om och sa att shit, jag åkte fast och nu kommer jag bli åtalad och jag kanske åker in 20 år i fängelse. Vad fan händer ungefär? Mm. Han liksom blev helt, då började han inse att oj då, det här var kanske inte så smart att liksom göra mordbrand ändå. Men det är det som krävs, så det finns ju inget annat. Det här är enda man måste göra så här. Det finns ju inget annat lösning på det här.
Nej, jag håller med. Något mer?
Ja, Joe Biden, han är ju anklagad nu för att ha plagierat, plankat. Han drog väl en Alexandra Pascalid ungefär. Att han plankar stora delar av sitt tal. Så att man har hittat stora kopplingar med Joe Bidens tal, liksom tal som har gjorts av andra personer tidigare. Va? Så att hans kreativitet är väl inte direkt den bästa kanske, utan han är i alla fall anklagad för att planka saker nu.
Och han har varit anklagad för det många gånger tidigare också. Han har gjort det, inte bara anklagat, han har gjort det bevisligen tidigare i sin karriär. Så att,
ja, precis.
Ja, men det är intressant.
Inte ens det lyckas han få rätt.
Nej, men det är intressant här, för allt våld här nu, det sker ju i, liksom i, ja, i skuggan så att säga av konventen. Dels demokraternas konvent först och nu det pågående republikanska konventet. Och vi har pratat förut, eller jag pratade om det i alla fall, att det var helt frånvaro på demokraternas konvent, det här våldet. Man pratade inte om det alls i princip, eller man gjorde inte det, man pratade inte om det. Utan man pratade om Black Lives Matter, alla sa så, Hillary Clinton sa så och alla andra. Men ingen pratade om våldet, medan på republikanernas konvent som pågår alldeles nu i den här stunden så pratar man hela tiden om law and order och att vi måste stå upp på konstitutionen och vi ska lära av historien, men vi ska verkligen inte liksom kasta historien över bord genom att riva statyer och bränna i samhället och sådana saker. Och jag tror verkligen att, alltså jag är 100 nu när jag följt de här dagarna, jag såg ju hela demokraternas konvent och jag sett början av republikanernas konvent att Trump kommer att få ett lyft efter det här konventet, därför att det här med law and order, det kommer att gå hem totalt.
Ja, Joe Biden fick ju inget lyft efter demokraternas konvent. Noll, det var ingenting skedde från honom, varken uppåt eller ner. Så han ligger ju stabilt där. Så att det visar ju det att folk blir inte speciellt upphetsade över det. Jag såg att det var några dagar sedan jag läste, det var någon New York Times reporter som skrev just och sa att den stora misstaget Biden kan ha gjort, där han i princip, han levererade på ett guldfat till Donald Trump, det är att han ignorerar totalt våldet och law and order. Och det kan visas vara det stora misstaget, att han helt enkelt gick miste om det, att han visar att folk nu inser med allt våld som pågår att Biden helt enkelt, antingen begriper han inte eller så får han mörkläggare, men att människor som sitter i mitten och tycker att är det för jäkligt med allt våld, han kanske har förlorat väldigt många av de väljarna. Så jag såg också i Denver, på tal om våld, i Denver, Colorado, i en storstad, och också så har det börjat spåra ur fullständigt med upplopp och massa anhållna och ja, mordbränder och så vidare. Va? Så att det börjar spridas ännu mer nu. I städer som har hyfsat lugna förut. Och jag tror, om jag fattar rätt, så är Denver också en demokratiskt styrd stad.
Ja, visst, visst. Ja, något mer?
Ja, vi pratar ju om att den här vänsterliberalerna då, som påstår sig vara de som gillar invandrare och de som är de toleranta och goda människorna. Det var en New York Times reporter Melania Trump och Donald Trumps fru, som hon hade tydligen gjort några förändringar i den här Rose Garden utanför Vita huset. Och jag vet inte exakt vad detaljerna är, hur mycket, men hon hade gjort några förändringar. Så Michelle Obama hade satt upp den i Rose Garden och Melania Trump för några dagar sedan hade gjort lite förändringar, bara som att man piffar upp grejer och ting efter sitt eget tycker och lite grann. Och i alla fall en New York Times reporter, han vart ju förbannad att en invandrare kommer hit och ändrar och gör om liksom. En vänsterliberal New York Times-reporter gnällde på att en invandrare kommer hit och gör förändringar i Rose Garden.
Okej, okay. En invandrare. Och det, då har vi
en invandrare, han specifikt sa en foreigner, en utlänning. Och det visar ju då liksom att okej, okay, nu duger inte utlänningar. Men om du är en våldtäktsperson från till exempel El Salvador eller en gängkriminell, då duger utlänningar helt plötsligt. Men att ändra Rose Garden, då duger det inte.
Nej, alltså ja, de är helt väck, de här demokraterna. Så ingen kommer kunna rösta på dem. Alltså, jag blir mer och mer övertygad om att Trump kommer att liksom svepa hem den här segern. Det enda målet är det kanske covid-19 och sådana saker, men ja, vem vet. Men. Jag tänkte kasta in en sak också innan du fortsätter, och det är att det är en stor orkan på gång i Texas och Louisiana. Hurricane Laura heter den, och den här kommer att bli, det är en kategori 4 orkan då, som, eller tornado säger man, som ja, med all sannolikhet kommer att ställa till jättestor skada. Så att jag kan tänka mig att politikerna i Texas och Louisiana, de har nästan fullt upp med det snarare än med våld och med covid-19 just nu.
Ja, och jag tror att det har väl inte egentligen varit något våld att tala om egentligen i varken Louisiana eller Texas, så de har väl inte haft direkt stora bekymmer med det, så att de kan väl fokusera sig mer på. Men ja, jag tror det är 2 stycken orkaner som kommer, en och sen kommer en till om några dagar.
Just det, just det. Men man säger i alla fall att den här Laura ska vara den starkaste ända sedan Katrina 2005 i liksom mexikanska golfen, så att det illustrerar hur pass kraftigt det ändå kan komma att bli om vi har otur.
Ja, och det är framförallt, det är inte vinden som är det stora problemet, det är ju vattnet. Om du tittar på New Orleans till exempel, jag har faktiskt bott alldeles utanför New Orleans. Det ligger ju alldeles vid det, det har ju liksom mexikanska golfen och sen så går ju Mississippi-floden upp där. Och när orkanerna kommer, och det ligger ju då, städerna som ligger ute efter Mississippi-floden, vi liksom deltat där då, sen även New Orleans, de är ju då på havsnivå, de liksom är ju havsnivå. Va? Så orkanerna, de trycker ju fram vattnet från mexikanska golfen och trycker det upp mot trycker liksom norrut mot Mississippi-floden, och då översvämmar ju precis allting.
Okay.
New Orleans får ju liksom en meter vatten överallt.
Var du med om någon sån här orkan när du bodde där?
Oh, ja. Okay. Ja, jag var med, ja visst, absolut. Den stora jag var med om, det var Hurricane Andrew när jag var i Miami till 1993 eller 92-93 någonting, 91. Och sen var jag med om 2-3 orkaner när jag bodde i Louisiana, var det 2-3 kraftiga orkaner.
Ja, men lite kort om det. Hur gör man? Alltså börjar man liksom, försöker man täta källare eller hur förbereder man sig när man vet att det här kommer att komma?
Ja, man tar stora såna här plankor, vad heter de, såna här liksom plankor och smäller upp och framför fönstren för att skydda fönstren från vindar. Och sen så slänger man ut såna här stora sandsäckar då runt huset som då absorberar vatten. Så man försöker ju stoppa både vatten och vind. Men och sen så själv så sätter man sig då i ett rum som inte har några fönster. Så man hittar ju ett rum någonstans som inte har fönster. Så att om orkanen blir för stark och smäller igenom allting så liksom finns det, så har man inga fönster omkring sig i alla fall. Och sen får man bara hoppas på det bästa.
Okej, ja, intressant. Men okej, fortsätt.
Ja, vi ser ju till exempel det här hyckleriet som pågår då. Att svarta får ju vara extrema rasister från vita. Det var en NBA-basketmatch för några dagar sedan. Och då var det en svart spelare som gapade rasistiska tillgrepp mot en vit. Han kallade den för en bitch ass white boy. Och det är liksom det är som att kalla någon för N-ordet då. En svart för N-ordet. Kallar du någon för bitch ass white boy? Det är liksom det. Mer rasistiskt så kan det inte bli. Nej. Men det var en svart som kallade en vit spelare för det. Mitt under planen gapade skrek och de slinker undan med det. De får liksom, det accepteras. Det är den här rasismen som accepteras. Vilket är för jäkligt och det visar hyckleriet. När en svart säger sånt och gör sånt mot vita, då är det helt okej. Och återigen, det är därför de här Black Lives Matter och allt de där. Det är därför väldigt många inte kan ge dem stöd. Därför att det är det här hyckleriet.
Ja,
och jag såg på tal om Black Lives Matter förresten. Du vet vem Candace Owens är, va?
Ja.
Ja, just det. Hon har startat nu, och jag vet inte om hon startade, men hon är i alla fall väldigt aktiv och delaktig i en organisation som heter Blexit, tror jag heter, BL, Blexit, som är då en organisation, en non-profit här i USA som då ska exponera hur Black Lives Matter, vad de egentligen är. För hon har ju varit väldigt öppen med att säga att de är inte för Black Lives överhuvudtaget. Det är marxister som vill liksom välta omkull hela demokratin. De skiter egentligen i de svarta. De använder sig bara av svarta människor som ett redskap i den ideologiska kampen mot demokratin. Så att hon har liksom verkligen börjat engagera sig nu i att försöka exponera det här som då media nu inte, som media då fortfarande vägrar att inse.
Ja, verkligen. Jag kan bara slänga in en sak också som jag prenumererar på ett nyhetsbrev av Olle Westberg. Han är liberal och väldigt känd. Han har varit generalkonsul i New York och han skriver väldigt mycket om USA. Men han är väldigt Trump-kritisk och han är väldigt lovordande till demokraterna. Då. Och det kan jag tycka okej om man är öppen med liksom att det kan finnas positiva och negativa saker på båda sidor. Men det är han inte. Och i hans senaste nyhetsbrev så hittade jag tre olika rubriker om Donald Trump som var direkt negativa. En rubrik lyder ledande republikaner går emot Trump. En annan rubrik lyder Trump försökte slänga ut de utländska studenterna från USA. Och en tredje rubrik lyder Trump emot poströstning. Och ja, alla vet ungefär vad han menar med det ungefär. Men sen har han också två positiva rubriker. Och han skriver då om att Abu Dhabi, alltså det här fredsavtalet mellan Israel och Förenade Arabemiraten, det är något bra och någonting som är väldigt värdefullt. Men han nämner inte att det var Donald Trump som liksom stod i centrum för det här avtalet så att det skulle kunna bli av. Sen nämner han också att Sverige bör arbeta för Taiwans suveränitet och det tycker jag, det håller jag med om, det är jättebra. Men han nämner inte att det är Donald Trump som är den mest Taiwan-vänliga presidenten USA någonsin haft. Därför att Donald Trump tog emot ett samtal av Taiwans president när han vann valet 2016. Ingen amerikansk president har gjort det sedan 70-talet. Och Donald Trump skickade dit sin, inte hälsominister, men en annan av sina ministrar ganska nyligen, för en vecka sedan tror jag, för att prata om hur väl Taiwan hade hanterat covid-19-krisen. Och det där upprörde ju Kina och ingen så hög personlighet har varit i Taiwan från USAs sida. Så att Trump är den mest Taiwan-vänliga presidenten, men det nämner inte Olle Westberg heller, så han bara plockar fram det i hans ögon då, det negativa. Och det kan jag tycka är, ja, det är lite oheligt, eller ohederligt ska jag säga, ohederligt. Jag menar, om någon gör något bra, även om man inte håller med, så borde man kunna ge cred för det också, men tydligen inte.
Ja, det visar egentligen, precis som svensk media, så det är del av ett stort mönster helt enkelt, det är inte mycket mer att säga än att, det är bara missledning och liksom en del av det mönstret att allt ska målas upp som svart och dåligt om Donald Trump. Och om det är någonting bra, då försöker man hitta vinklar för att göra som att Donald Trump inte har något med att göra, eller så nämner man inte. Så det är väl ingenting som är...
Nej, man behöver inte kommentera så mycket. Jag kan kommentera en sak till också, men en annan sak. Och det var att jag hittade en bok i min bokhylla då, som har getts ut på svenska 2006. Och då var ju George W. Bush president. Och boken heter Amerikanska fascister, den kristna högern på frammarsch. Och det här var alltså 2006. Och då menar man att Bush var fascist därför att han var republikan. Och ja, alla som vet något om hur det är idag, de vet att idag så är det samma drev. Så att det verkar som att så fort det kommer en republikan, då börjar man yra om rasism. Och gör man det tillräckligt mycket, då inser man ju att det här kan inte vara trovärdigt. Och jag tror där är vi idag, det är ingen som tror på det här längre. Och ja, det är väl därför Trump har så många fans, inte bara i USA utan även i, ja, i Europa och i Sverige och sådär.
Ja, folk vet ju bättre, men en normalt tänkande människa vet ju att han inte är rasist. Och jag skrev en artikel i Nyheter idag om det för några dagar sedan.
Ja, berätta om du kan göra lite reklam för den. Berätta om den, vad skrev du?
Ja, just det, jag skrev en insändare. Det var ett svar. Kvartal hade någon text som så skriver någon som heter Lennart Persson som har bott i USA, bor i USA sedan 35 år tillbaka eller något sånt där, va? Som borde vara hyfsat kunnig, va? Och han skrev en text i Kvartal som var lögnaktig, felaktiga, fel i sakfrågor och missledande. Rakt av bara i diverse poströstningar. Han pratade om poströstningar, han hade ingen kunskap om det. Han pratade om att Trump då är en rasist, och han pratade om att poströstningen, det var massa felaktigheter, va? Så jag tog tag i saken och ville skriva en replik till det i Kvartal. Och även då om det här elektorsystemet som finns i USA, hur valsystemet fungerar och varför det finns i USA, varför det är annorlunda än det som Sverige har. Och med Kvartal, de vågar inte publicera, vilket var väldigt fegt, men i alla fall då Nyheter idag publicerar. Det är frågan om helt enkelt förklara, svenska folket måste få reda på varför saker och ting är som de är, och även få en liksom förståelse för hur det egentligen funkar i verkligheten. Och på riktigt, med liksom länkar. Om man tittar på såna här svenska journalisters artiklar, va? De har ju aldrig några länkar till någonting. I bästa fall en länk till en CNN-artikel som är då basen för allt de skriver om. Mm. Men de länkar alltid, så man kan, som i Sverige, det som är så otroligt ofattbart att få vara så helt enkelt. Man kan skriva en artikel i svensk media och säga hur mycket skit som helst om Trump och USA och vad nu som helst, va? Utan några belägg eller någonting. Anklaga hit, anklaga dit. Utan att länka till någon form av bevis. Det är bara anklagelser och åsikter som man då försöker baka ihop till någon slags expertuttalande. Svensk media köper ju sånt där omedelbart och återpublicerar och tycker att det här är en jättebra artikel, va? Och det är ju ren propaganda att det sker. Men i alla fall så skrev jag i alla fall ett förklaring till varför Lennart Persson har brakfel i saker och ting. Och sen länkar jag, vilket vi alltid gör när jag skriver artiklar, vilket inte sker så mycket längre, med att länka till saker och ting som visar att här är fakta och här är liksom källorna som bevisar att du har fel, och så är det så här det funkar och här är varför.
Ja, jättebra, jättebra. Ja, vi går vidare i nyhetsrapporteringen. Har vi något mer?
Ja, jag såg att häromdagen så Trumps den här Operation Warp Speed. Operation Warp Speed är då, vad ska man säga, hans program för att försöka ett program på steroider i princip för att försöka få fram ett vaccin och få fram botemedel mot covid-19. Och i alla fall häromdagen så har FDA, det här Federal Drug Administration då här i USA, uttalat sig, gett godkännande för ett helt nytt sätt att bota covid-19. Och jag kan ingenting sånt här rent tekniskt, jag vet inte riktigt vad de pratar om, men det kallas för convalescent plasma treatment. Det är någonting ryggmärgs eller blod, jag tror man tar ut någonting i blodet. Så med andra ord, människor som har haft covid-19 och är immuna, som man tror är immuna, kan donera blod, och sen så på något sätt så suger man ut då någon slags plasma ur det där blodet då, för att den pumpar in det i andra människor som har covid-19, för att ge dem en boost för att de ska bli friska fortare. Och det har visat sig väldigt, väldigt effektivt. Och jag hörde siffran att dödstalet då har minskat med 35% på de som får det där, vilket är en extrem hög siffra. Så att det är en väldigt, väldigt stor positiv sak som har skett, och det fick väldigt, väldigt lite uppmärksamhet i annan media än vad ska man säga, konservativ eller mer typ Fox News och sådär. Men annan media vill inte rapportera om det i princip, därför att då kan det få Trump att se bra ut.
Just det.
Och det var hans då initiativ, det här Operation Warp Speed, det var ju hans initiativ.
Okej, just det.
Och jag såg, då intervjuade de en kvinna, en invandrarkvinna som är en välkänd läkare här i USA, i alla fall. Som heter Quanta Ahmed. Hon är invandrare, jag vet inte vart hon är ifrån, men i alla fall, hon är invandrarkvinna. Jag gissar att hon är muslim också eller något sånt där. Men det spelar ingen roll. Men de intervjuade henne, hon var ju liksom, hon hyllade ju Trump. För att det här är helt fantastiskt vad Trump har gjort, att han har tillät det här. Det han har gjort är att han har tagit bort regleringar. Att gå igenom FDA för att få saker och ting liksom godkänt tar ofta väldigt lång tid. Och Trump, han blir nu anklagad då för att oj då, nu kanske du fick någonting som är godkänt, men det behöver 10 års prövotid för att se om det verkligen fungerar och vilka bieffekter och så vidare det får. Men Trumps resonemang är så här, jag håller helt med om det. Om man ligger på dödsbädden och vet antingen kan jag dö eller så kan jag göra en treatment som verkar fungera. Men det har inte testats över 10 år, det har testats över 3-4 månader. Men alternativet är att jag dör.
Mm.
Trump säger då att jag vill att de ska få ett annat alternativ. Att de människan, personen som ligger på dödsbädden tillsammans med sin doktor ska få ha valmöjligheten att prova den här behandlingen om de väljer att göra det. För att alternativet att dö är inget alternativ som jag accepterar utan att prova det som finns, helt enkelt. Så att hans sätt att tänka, så han sa, jag tog bort regleringar som gör att man kan, att FDA kan, vad ska man säga, speeda upp vissa former av, när det är akutläge, nödläge. Och det är ju ett nödläge nu med corona och allt, va. Men att när det är nödläge så måste FDA kunna få göra såna här godkännanden lite snabbare. Men inte riktigt lika höga standard på krav på att man ska genomgå ett visst antal år för att ge godkännande. Men igen, återigen, tanken är att du kommer, om personen kommer att dö i vilket fall, så finns det ingenting att förlora.
Nej, jag kan säga att det här, Anthony Fauci, vi har inte pratat om honom så mycket. Jag vet inte hans roll just nu, men han är väl förmodligen
han är kvar.
Ja, han är förmodligen fortfarande en viktig rådgivare till Trump. Det var exakt så han gjorde med AIDS-patienter på slutet av 80-talet när de var döende. Då kom de till honom och de sa, vi vill testa de mediciner som finns. Och han sa, okej, gör så att gå in i liksom testprogram, för det enda sättet ni kan få göra det. Och han öppnade upp reglerna för att de skulle få testa. Och det var deras enda sista livlina. Tyvärr var medicinerna inte så utvecklade då att det hjälpte, så de flesta dog i alla fall, men han tänkte på samma sätt, så att det är ganska intressant i den frågan där och då.
Precis, så man kan ju tänka sig så här, va, att det låter ju väldigt väldigt bra, liksom att man ska göra 10 år, men tänk dig själv om man har ett barn och barnet låg på dödsbädden och säger man, här är ett piller, ditt barn kommer att dö om en timme, här är ett piller som eventuellt kan rädda livet på ditt barn.
Mm.
Alternativet är att ditt barn dör om några minuter. Okay? Mm. En vettig förälder skulle ju ta chansen. På, om, liksom att, okay, om pillret dödar ungen dör ju i vilket fall. Va? Men man är beredd att ta den liksom, chansen. Just för att det här kan vara enda möjligheten. Alltså, det är så vi måste tänka på vissa saker helt enkelt. Att vi måste liksom ge saker och ting chansen. Och det är det som de här regleringarna som har funnits förut har liksom stoppat allt sånt där. Och kan man rädda ett liv med en sån här grej, så är det helt okej.
Mm.
Ett liv är bättre än liksom inget liv.
Ja, verkligen. Absolut, absolut. Ja, okej. Okay. Fler saker?
Jajamän. Poliser säger upp sig lite här och var och kors och tvärs. Och på grund av att man då tar bort finansieringen av poliser i vissa ställen. Då. Så polisen i Houston, Texas i alla fall. Polischefen i Houston, Texas, han har sagt rakt ut. Om ni blir uppsagda eller om ni liksom säger upp er från jobbet som polis där ni är, för att ni kan inte jobba där som polis längre, så kom till Houston, Texas. Här får ni ett jobb. Så Houston, Texas börjar nu inse att nu börjar det finnas ett överskott av poliser. Så nu har vi chansen att utöka vår polisstyrka här i Houston istället. För polischefen i Houston är ju solklar med att han tänker inte tillåta eller vill inte ha några upplopp eller skit som pågår där, va. Och det bästa sättet att undvika sånt är att helt enkelt se till att poliskåren har stöd. De har det de behöver och de har liksom antal poliser som behövs för att kunna skydda staden. Så att han går en helt annan väg och det är därför man inte hör någonting om att det är upplopp i Houston, Texas. Därför att de har ordning och reda där. Så enkelt är det ju bara.
Just det. Mm. Ja, okej. Okay. Fortsätt. Om du har något mer.
Ja, jag har ett par grejer. Jag såg att över 1000 delegater, framförallt då de här, vad ska man säga, delegaterna som är under Bernie, liksom, med andra ord, för några dagar sedan så över 1000 delegater då som är, vad ska man säga, under Bernie Sanders och AOC, deras, vad ska man säga, följeslagare, va, är officiellt liksom emot Joe Bidens, vad ska man säga, plattform nu. Så att klyftan börjar öka mellan Joe Biden och, vad ska man säga, de mer vänsterradikala grupperna, att de liksom är så att vi kan inte stödja det här, finns inte en chans, va.
Nej.
Hur det kommer vad det kommer att leda till i praktiken, det vet jag ju inte, va, men att det börjar bli en öppen klyfta. Jag tror att demokraterna under partikonventet där som skedde för ett par veckor sedan, de liksom höll sams, de försökte framställa sig som att vi är alla kompisar och tycker att det är bra, men jag menar AOC till exempel, hon nämnde ju inte Joe Biden i sitt tal. Så man insåg att det var något som var fel, va? Men nu så börjar allt mer splittringar komma att visa. Man, liksom, man försökte vara bästa kompisar under konventet för att liksom visa officiellt att vi är enade, förenade. Men nu börjar det bli allt mer splittringar. Så jag tror vi kommer att se allt fler splittringar nu i det demokratiska partiet. Därför att de har problem med helt enkelt deras vänsterradikala, den vänsterradikala liksom, grupperingen. Då.
Verkligen, verkligen. Ja, något mer.
Ja, Richard Spencer, han är ju då välkänd rasist, nynazist eller så vidare. Han var en av de som organiserade här i Charlottesville. Han är en högerextrem white nationalist, om man säger så, va. Han har officiellt gått ut och sagt att han endorsar Joe Biden. Joe Biden har, han, ja, du såg det, va? Mm, mm. Så det blir ganska roligt egentligen, va? Att det blir svårt för Joe Biden att säga att Trump förstöder nazister, ja. När en av de värsta liksom högerradikala personerna i USA ger Biden stöd. Så det var bara en rolig sak att nämna.
Ja, jag håller med, håller med. Ja. Okej, har vi något mer?
Ja, National Guard i Wisconsin har ju nu i den här Kenosha har ju blivit då inkallade för att skydda staden. Så att du nämnde då att federala myndigheterna och nu är National Guard till och med inblandade för att skydda staden, va? Så att de gör ju allt de kan för att, att skydda sig.
Ja, ja visst. Ja. Ja. Ja, jag hänger med. Jag vet inte om du har något sista.
Ja, Kalifornien är ju helt galet. Jag såg att guvernören i Kalifornien vill släppa ut, jag tror det var 25 000 fångar nu på gator och torg, liksom väldigt kriminella människor, för att han är rädd att de ska få corona i fängelserna, så att han vill väl öppna upp för dem nu och släppa ut på gatorna. Och samtidigt då som samma Kalifornien då vägrar att kriminella illegala invandrare som sitter i fängelse i Kalifornien på grund av väldigt grova brott, inkluderat massa våldsbrott, blir inte överlämnade till federala myndigheter. Kalifornien vägrar lämna över dem till federala myndigheterna för att kunna deportera dem. Så att Kalifornien vill öppna dörrarna för kriminella ut på gatorna och skydda sina illegala invandrarbrottslingar. Och man ser ju nu att allt fler från Kalifornien flyr från Kalifornien. Jag har ingen med. Jag är liksom delaktig i några grupper. I olika såna här grupper man är med i då, som pratar om olika saker och ting, och många som är från Kalifornien i grupperna sa, nu jag flyr den här, det går inte att bo här längre, det är ett helvete helt enkelt. Så man ser att, och man tittar också att man ser verkligen flödet av människor, man tittar på statistiken, man ser att folk från Kalifornien börjar liksom flytta mer, man tittar på statistiken, och att de börjar tappa helt enkelt invånarna. Och det är liksom, man förstår varför nu helt enkelt.
Ja, visst. Okej, har vi något mer?
Ja, den här nya rasismen, vi kan ju prata om den också, att i New York University, ett välkänt universitet här i USA, New York, de kräver ju nu att man ska dela upp människor ut efter människoraser. Så att det är den nya rasismen. Antirasisterna vill nu dela upp människor i New York, att man bor i såna här dorms, i såna här, vad heter de, studentbostäder. Och då ska man dela upp studentbostäder. Svarta ska bo i sina dorms, asiater i sina, vita i sina och så vidare. Så man får inte längre blanda.
Helt
ingen där, precis.
Ja. Det är segregation på nytt liksom.
Ja, visst. Och ja, det är där det frågan, va. Och jag såg, vem var det? Var någon i svensk media? Minns det? Var det Gunnar Hökmark som skrev en bra text där i Expressen, om jag inte minns fel? När han just pratade om att den här nya identitetspolitiken som vi pratar om, det är inget annat än nya rasismen helt enkelt. Så att äntligen är det någon i svensk media, jag tror det var Gunnar Hökmark, man kan kolla upp det där, i Expressen för 3-4 dagar sedan, som tog upp just det där, att identitetspolitiken idag är inget annat än rasism. Det är bokstavligen en rasism rakt av. Mm. Och det där är, det har ju vi pratat om länge, va? Men att nu börjar äntligen liksom någon skriva om det i svensk media med, för det är precis det är.
Ja, verkligen. Jag kan avsluta också och säga, om du tar något mer sen då, tillägga, men att Bidens ledning, han leder ju fortfarande över Trump, men ledningen minskar, och i synnerhet i de, ja, battlegrounds, liksom de viktiga delstaterna, så leder Biden bara med 2-3% nu, och det innebär att det är ett tight race helt enkelt.
Ja, och för att ge det en, för att bekräfta det, så under de här konventen, så när då folk talar om de här konventen, så gör de så här real time, sådana här pollsters i real time, så man kan bokstavligen titta på hur människor reagerar, demokrater, republikaner och independents, hur de reagerar till talen. Men i alla fall de här pollsters nu har visat att independents är betydligt fler, independents ligger i linje med republikanerna än med demokraterna när det gäller, eller vad ska man säga, delade åsikter nu. Och det handlar ju då om att lag och ordning eller inte lag och ordning. Så att independents börjar nu visa i allt större nummer att de börjar luta sig mer och mer och mer mot republikanerna, för det är liksom deras lösning på det hela.
Mm. Ja, precis. Ja, okej. Okay. Jag är nöjd tror jag, så att ska vi sätta punkt där?
Jajamän!
Yes. Jajamän. Tack så mycket. Tack.
Ja, ha det gott.
Det var avsnitt 1170 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på amerikansk politik som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.